Det är fredagen den 8 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, varmt välkomna. Jag säger så här, Hylands hörna, På spåret, 24 karat, Fångarna på fortet. Och nu alltså Ledarredaktionens fredagsdiskussion med Svenska Dagbladet. Den sista lägerelden, den sista flammande gnistan i det som en gång var ett brinnande inferno av samsyn och gemenskap. Tänk er tredje ronden på Yankee Stadium, en andlös sommarnatt, 6-6 tidszoner österut. Tänk Sverige-Sovjet, det står 1-2, klockan har passerat 18 minuter in i sista perioden. Sista bytet, Bengt-Åke vräker sig över sargen, kastas in på isen, Lobo Sandström täckt efter och pucken passerar den röda mittlinjen på väg mot sovjetisk zon. Tänk midsommarsången på den gröna ängen, tänk violen i Flen, tänk E1s krigsbaser på vägarna i Skaraborg en schalakansröd sommarnatt som aldrig vill bli helt mörk. Tänk Lucia-vakan i ett rågsved i ett flummigt 70-tal, tänk er den gula postbussen på vägen mellan Kubbe och Solberg. Tänk de sedan länge glömda slotterängarna och de övergivna grå fäbodarna där ingen längre nu vandrar och där naturen nu återtar vad den en gång ägde. Jag tänker sensilapparaterna i lärarrummet, tänk 486-erna som brummar i datorsalen, tänk den där såsen till fiskparetterna i skolbespisningen. Tänk er kantplattan på förfesten på Smålands nation, tänk kantplattan på efterfesten på Smålands nation och tänk vintervindarna som ilar längs med esplanaderna. Tänk hocken på innebandyklubban på gården, tänk frösenatten och den doftande sommarhagen, tänk Maramös hemlighetsfulla mossmarker. Tänk på allt vi har förlorat och på allt vi har förlåtit. Tänk på allting vi har glömt. Minns ni förresten vad Nietzsche skrev om glömskan? Nej, det har ni förhoppningsvis redan glömt, för det är just glömskan som är en förutsättning för handling. Och som någon sa, all we need to do is act and the time for action is now. Och de som ska stå för dagens action, det är som vanligt tre av mina kollegor på redaktionen, starkare, vackrare, klokare än någonsin, är de. Och de heter Mattias Svensson, Tove Livendal och Peter Wemblad. Varmt välkomna.
Tack.
Tack. Hej.
Peter, buren på Östersjöns mjölkvita skum, kommer du åter till oss med sunnanvinden och kalkstensaromen med dig. Hur är läget?
Det är bra.
Åt du glass på första maj som alla andra riktiga moderater?
Nej. Alltså hela valborgshelgen, liksom vad det var för datum och dagar och sånt där, bara flöt ihop. Jag hade ju en lite längre ledighet.
Det är ju nästan ännu någon kör idé än att bara käka glass. Du märkte inte ens att du, va? Är det första maj? Liksom?
Jag arbetade på, ja. I min trädgård på första maj.
Jag
firade våren helt enkelt.
Jättebra Peter. Du är en sann ung moderat. Tove, du vilar ju förra veckan från podden. Mm. Nu är du tillbaka, hur känns det?
Ja, men det känns bra. Jag arbetade ju, inte på första maj, men på Valborg. Då var jag ju funktionär som jag berättade.
Delade du sprit till studenterna och sånt, eller?
Nej, tvärtom. Jag
drack upp spriten själv?
jag dirigerade trafik.
Ja.
Jag tog fram min inre folkpartist och hade varselväst och kommunikationsradio.
Över 2 promille parkerade där. Mellan
och varannan vatten.
Ja, det också. Ja. Det är en stor kampanj.
Härligt. Peter, glömde fråga, hur har veckan varit i övrigt?
Den här veckan när jag varit tillbaka?
Arbetsveckan.
Den har varit bra. Det är ju lite väldigt påtaglig militär närvaro på Åtland just nu. Vi har ju den stora Aurora-övningen så att det springer runt massa utländska soldater i buskarna.
Och du som också ingår i landstormen, är du uppbådad i detta på något sätt?
Jag skulle ju ha varit det, men jag har ju lite trassel med en kroppsdel, håller jag på att säga. Men, så att, jag avstår den här gången.
Du är krigsplacerad här i podden istället. Mattias, derby väntar i helgen. Båda lagen var ju genrepade i Göteborgstrakten förra omgången. AIK mot Elfsborg, Djurgården mot Göteborg. Fick vi några besked?
Ja, det är det väl.
Jag försöker igen. Arsenal mot PSG i finalen, Champions League. Har vi något hjärta någonstans där?
Nej, fy fan.
Nej. Det känns tomt när Bayern är borta.
Ja, alltså, jag hade ju gärna unnat Vincent Kompany att få vinna. Nu när City inte gick hela vägen.
Nej. Hur har din vecka varit?
Ja, den har varit seg.
Okej. Okay. Hur var första maj då? Hur ignorerade du första maj?
Jag jobbar på min bok som måste bli klar.
Ja. Var inte du på den där vänsterfesten som alla andra var på?
Nej.
Men du har bjudit i alla fall?
Nej, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Det hörde jag talas om. Jaha, vi får försöka få igång Mattias med tiden, tror jag. Vad tror ni andra?
Ja, vi får jobba på det.
Han brukar ju komma igång.
Ja, han ska få komma igång. Ska vi sluta tramsa och dra igång?
Mm.
Då drar vi igång, helt enkelt. Och då ska vi börja med det som fortfarande är en stor snackis inom svensk politik. Och det gäller ju den stora oredan kring kvittningar i riksdagen. Vi var ju på det här ämnet kort redan förra veckan, men det har ju fortsatt komma åsikter och tankar och argument kring detta. Så det ska bli kul att höra hur redaktionen har utvecklat sina tankar under veckan. Och Tove och Peter var ju dessutom inte ens med då, så de ska få prata om det här. Allt började med att man skulle rösta om nya lagar och för medborgarskap, so far so good. Men så gällde det vissa övergångsbestämmelser där oppositionen hade sitt eget förslag. Och det där såg de ut att gå mot seger eftersom man fått med sig två tidigare sverigedemokrater, numera de så kallade vildar. Det är ju så att Tidöpartierna har ju inte längre majoritet i riksdagen. Men så blev det inte, för att Sverigedemokraterna kallade då in två extra ledamöter som egentligen då så att säga hade varit utkvittade enligt den praxis som fanns. Ja, Tove, ska du börja? Det har ju varit diskussion om det här. Det finns ju olika sätt att se på det. Hur har du valt att se på det, så att säga?
Nej, men jag kan se argumenten som har framförts från båda håll och begriper dem, så att säga. Sen tycker jag ju att Mattias text idag då, reder ut det på ett bra sätt. Jag menar, ja, det är argument som har anförts för att man som ändå agerade på det sätt man gjorde är ju då att man ska försöka bevara det som den ordning som väljarna sa när man röstade. Men det väger ändå lättare mot det faktum att har man arbetat upp en praxis som bygger på ett samförstånd kring hur man ska ordna arbetet, så behöver det följas. Även om det får till konsekvens att man då i någon fråga inte exakt avspeglar det som då var valresultatet. För valresultatet var ju hur man skulle vilja att parlamentets sammansättning såg ut. Det är inte att säga att exakt varje fråga måste få det här utfallet, utan det är mycket som händer på 4 år, så att jag tycker att den skada som Sverigedemokraterna nu åsamkat arbetsordningen är allvarlig, och jag hoppas att det går att hitta ett sätt att få alla att förtroendefullt sluta upp kring de regler som ändå har funnits.
Hittills har det inte gått, man har haft flera möten, vi får se om det löser sig. Mattias, du har alltså skrivit om det här, då var det dig vi skulle prata med från början.
Ja, det är möjligt.
Berätta, vad tänker du?
Kontentan av det här är ju att Sverigedemokraterna har visat att de inte är att lita på, och att ett tillitsbaserat system för att få riksdagen att fungera inte längre fungerar. Och det är helt och hållet deras ansvar. Jag tycker att det förvärras. Alltså det här har ju skett av misstag tidigare.
Det har också framkommit.
Ja, exakt. Både i Sverige, i Storbritannien vanns en Brexit-omröstning kring det här. Brexit-relaterad omröstning under Theresa May. Då bad både chefsinpiskaren, som deras gruppledare heter, och själva parlamentarikern om ursäkt och menar att det var ett misstag. I det här fallet var det ju inget misstag, och det blir ju också värre av att Sverigedemokraterna inte heller ber om ursäkt, utan tvärtom i deras kretsar, i deras partitidning Riks till exempel, så hyllas gruppledaren för det här agerandet. Det är en hämnd för alla oförrätter de anser sig ha fått utstå genom alla år. Och om det räcker för att bryta ett avtal, en överenskommelse med andra riksdagspartier, inklusive de man varit i ett samarbete med i 4 år, då är man ju inte pålitlig framöver heller.
Det har faktiskt rests röster på att den här omröstningen nu ska tas om till och med. Tycker du det, Mattias?
Jag förstår det moraliska, men det här handlar om processer, och frågan är om det ingår i process. I det här brittiska fallet så var man ju mycket ursäktande, men man tog inte om själva omröstningen.
Mm. Du tog vi en så här, alltså det är Sverigedemokraterna som har gjort fel, deras försvar duger inte mycket till. Peter, bjuder du på en annan kulör här eller ansluter du dig till kören?
Tyvärr inte, men jag tycker att det är väldigt uppiggande att liksom, nu är en veckas tid så har det pågått en väldigt liksom, bred och livlig debatt i liksom, ganska nördiga konstitutionella frågor och sociala medier har liksom, folk suttit och grävt i praxis. Och, jag tycker att det här är ju liksom allt annat än en cykelställsfråga.
Okej, då får jag spela rollen som Gävles advokat här. Om man då tar Sverigedemokraterna och deras anhängares resonemang på allvar så menar ju de att det här med att vi har ett antal vildar som man då slutar avtal med, det blir väldigt förvirrat. De lyfter ju fram Kakabaves roll under den förra mandatperioden. Att det är inte att respektera folkviljan eller den sammansättningen i parlamentet eller det utfall som ändå väljarna hade någon möjlighet att rösta om och kände dem om 2022. Biter det resonemanget på någon av er? Tove, du lite Andersson?
Jag kan säga så här, jag ser ju en demokratisk problematik i den situation som vi har fått nu. Alltså vildar har vi haft förut, men i ganska liksom liten utsträckning. Vi har ju också haft rena misstag. Alltså, jag vet inte om ni kommer ihåg när det var väl Ibrahim Baylan som slant och tryckte på fel knapp och röstade igenom någon nationell folkräkning. Den omröstningen togs då inte om, för det gör man inte.
Nej, tryck.
Det gör man bara på Miljöpartiets kongress när man avskaffar räntor.
Ja, men det var ju
tydligen...
Det var väldigt sent på natten eller väldigt tidigt på morgonen.
Nu blir jag kanske lite akademisk här, men man pratar liksom det så att... liksom det riksdagsledamöternas personliga mandat är liksom, eller att de har ett personligt mandat och det väger tyngre än vad ska säga, att de tillhör ett parti. Den situation vi har nu är ju faktiskt så här, vi är 9 vildar och det är väl 6 av dem, eller är det 5? Alltså vi har faktiskt 3 partier i riksdagen som inte har blivit inröstade där. Mm. Alltså vi har 2 vänsterpartister som nu tillhör något som heter Framtidens Vänster. Vi har Elsa Widding och Katja Nyberg som, vad är det, de heter, Ambition Sverige. Och så har vi liksom Jamal El-Hajs.
Enhetspartiet.
Precis. Och då tycker jag ändå att det är berättigat att ställa frågan så här.
Det är imponerande,
ja, men i vilken mån har de ett personligt mandat? Mm. Alltså kan Katja Nyberg och Elsa Widding rösta hur de vill, eller finns det liksom någon Ambition Sverige partipiskar?
Man skulle kunna ta det en, för vi har ju faktiskt haft alternativ för Sverige vildar i riksdagen tidigare, Sverigedemokrater, och där finns ju faktiskt ett riktigt, inom citat, ni förstår vad jag menar, parti bakom, ja, en partiorganisation. Så.
Ja, och Sten Andersson företrädde väl SD ett tag,
ja, precis,
efter ibland, att han hoppat av Moderaterna.
Men så här, i slutändan så finns det ju konstitutionella metoder för att hantera den problematiken. Alltså i slutändan så skulle vi få ett gäng vildar som liksom typ börjar rösta som slår tärning eller vad det är, så finns det ju en möjlighet att vad säger, nollställa riksdagen genom att utlysa ett extra val. Mm.
Okej. Då har jag gjort min plikt och lyft fram andra sidan, men det verkar ju som vi är ändå ganska överens i den här sakfrågan. Man kan ju säga så här, en del har lyft frågan och tyckt det var konstigt att det här med vildar och sånt, att det bara varit en rent praxis och handslag mellan ett slags gentleman agreement mellan partierna. De tycker att här borde det ha funnits att man kunde gå till regeringsformen och leta upp vad exakt händer och sådär. Du skakar på huvudet, Ove, det hade inte varit en bra lösning, eller?
Nej, jag tror vi får acceptera att vi kan ha ett system som är så bra som det går. Det kommer att ha, då och då så kommer det uppstå saker där vi känner att ja, men det här hade man inte tänkt på. Men om man ska försöka jaga efter och liksom lagstifta för alla eventualiteter som uppkommer, så kommer man inte ha kvar något vettigt system. Och jag menar, det faktum att vi återkommande sitter med små partier som får oproportionerligt stort inflytande för att de får bli tungan på vågen, är ju inte heller, kan man säga, då förenligt egentligen med vad väljarna uttryckt när de har röstat. Men vi får lösa de situationerna i alla fall.
Mattias Karlsson, Sverigedemokraten, han har flera gånger i sociala medier lyft att han redan 2011 skrev en motion som gick ut på att riksdagsmandaten skulle tillfalla partierna då, så att man skulle kunna bestämma vem som skulle sitta. Det har förstås också väckt visst uppseende. Jag antar att det är ingen som stödjer en sån lösning då.
Nej, alltså problemet är, det är lätt, jag tror till och med vi har varit inne på att haft nästan färdigskrivna texter om samma sak, för det är den uppenbara lösningen på den här icke-representativiteten. Men Sverige har å andra sidan, vi har ett väldigt stort parlament, för stort skulle jag hävda, just för att olika delar av landet och annat ska vara väl representerade. Det gör ju att det finns ju också och landar slutligen i det personliga riksdagsmandatet. Vi väljer människor och politisk representation är alltid en kombination av ideologi och person, av omdömesgilla personer som vi förväntar oss just i oförutsedda situationer, så är de våra valda ombud. Och börjar man fuska för mycket för det och göra enkel matematik och partipiska av det, då förlorar man ju, alltså alla de här som nu håller på och vill ha det här under decemberöverenskommelsen till exempel, då var ju de som gick emot hjältar, fritänkare och skulle själv, då skulle knappt få kritik.
Jag tänker ju också FRA-sliden 2008 där det personliga mandatet lyftes av väldigt starkt, att du, Fredrik Federley var det väl i det fallet, är ju representant för dina väljare, för den liberala rörelsen och så vidare.
Och det trycket behöver ju väljare också kunna rikta just mot enskilda ledamöter.
Tove?
Ja, jag menar, annars så är det ju bara så att vi kan, så här, då behöver vi inte ha kandidater om vi inte alls. Då räcker det liksom att man röstar på ett parti och sen får så här, en person sköta knapptrycket för alla dem. Jag menar, då, vi vill inte gå åt det hållet. Sen är det ju så att, jag menar, av de här vildarna som vi nu har fått, så har ju folk hanterat det på olika sätt. Och det tycker jag också är, det är det som måste ingå, att man tittar på hur bär en person sin makt och sitt förtroende. Vi har de här som har valt att stanna kvar, som bildar nya partier. Och jag tycker ju att det är så att säga, även om jag inte tycker att det ska vara förbjudet, så är det ju inte någonting som jag tänker är, ja, man får ta en diskussion med sina väljare. Sen har vi den här Sara-Lena Bjelke som valde sin för SD, som meddelade att hon gick in i KD istället. Men hon bestämde ju sig för att rösta med SD mandatperioden ut, därför att hon ville respektera de som hade röstat in henne. Och det kan man tycka är kanske en hederligare hantering då.
Det var bara Mattias som fick frågan tidigare. Jag ska kolla med det övriga. Borde omröstningen tas om, tycker Peter eller Tove det?
Nej.
Nej.
Okej, fine det. Om vi fortsätter prata konstitutionellt, det är ju så att det personliga mandatet har ju traditionellt inte varit jättestarkt i Sverige. Vi har ju då inte majoritetsvalkretsar, man är inte jättestarkt bunden. Hur många svenskar kan nämna sin riksdagsledamot? Och så vidare, så här. Är det någonting, och vi har ju talat om att det ska bli större, det är därför personvalet har kommit in och så vidare. Finns det någonting i den här diskussionen som gör att vi vill ha reformer på området där?
Men jag är alltid öppen för det. Jag tycker att ett större mått av personval, det vill säga kanske lägre spärrar i kombination med tidsbegränsade mandat, kanske att vi sitter max 2 eller 3 perioder, det tycker jag skulle vara intressanta reformer att diskutera.
Personvalet känns ju lite mer mest som en tröst för sådana som är politiskt ointresserade, som egentligen tycker det är jättejobbigt att rösta på partier. Men jag röstar i alla fall på hen i det partiet, så har jag röstat lite finare. Så
men här. Det är lite grann ett Stockholmsperspektiv också. Ta Blekinge som har,
men ni har inte så många där.
5-6 mandat. Ja. Alltså du vet vem din moderata riksdagsledamot är där nere. Det...
Ja. Jag gjorde faktiskt samma reflektion. Alltså, vi har 2 gotländska riksdagsledamöter.
Vem är din moderata riksdagsledamot, Peter?
Jesper Skalberg Karlsson.
Vad ni har den? Okej, jag skojade bara. Jag trodde alltid var en sosse och centerpartist som satt för Gotland.
Nej, nu är det ganska länge sedan det var en centerpartist. Nej, just det. Moderaterna tog det, vad säger, borgerliga mandatet senast. Men det var ju på håret att det blev en sosse och en sverigedemokrat. Och
vi tar om skämtet. Vad heter din folkpartistiska riksdagsledamot från Gotland?
Nej, det vet jag inte.
Om sommargotlänningarna får rösta så blir det annorlunda. Ja, förlåt Peter. Vad...
Nej, men jag gjorde samma reflektion som Mattias. Just så här, på Gotland skulle jag säga att riksdagsledamöterna är ju mer... Jag tror att det, om jag får gissa, så är det fler gotlänningar som kan nämna sina riksdagsledamöter än sina kommunal, liksom regionråd.
Mm. Vi hoppar ett steg till. Vi tar upp Mattias perspektiv som han redan var inne på förra veckan. Att Sverigedemokraterna ställer till det på det här sättet visar att man är opolitliga, att man inte respekterar praxis och ordning och att man då inte är en bra regeringskoalitionspartner i framtiden. Man visar helt enkelt gammalt sverigedemokratiskt ull av inte bästa slag. Tycker ni andra det, Tove?
Ja, jag tror att de binder ris åt egen rygg. Jag menar, det är en sak att de politiskt har velat vara en fan terribel och så här, gå sin egen väg och sådär. Men hur den är, om man ska kunna komma in och upplevas regeringsfärg och kunna gå och samarbeta med, så behöver man visa en respekt för liksom de samarbetsformer som finns. Jag tror att det här slår tillbaka på dem själva.
De piskar sin egen rygg, säger Tove. Vad säger du, Peter?
Ja, jag håller med, och det är väldigt typiskt sverigedemokratiskt att ja, men nu kommer det lite så här resonemang om att man nu ger man igen för att vi var minsann utanför kvittningssystemet under vår första mandatperiod i riksdagen. Bara så här, ja, men det var även andra nya partier. Alltså även liksom Nydemokrati, Miljöpartiet, jag tror även Kristdemokraterna var till en, alltså man måste liksom kvalificera sig för att visa sig pålitlig för att tas in i det här kvittningssystemet.
Jag har inte fattat, vem gynnades och missgynnades av att SD inte var med i kvittningssystemet under deras... Borde inte det någonstans ha gynnat? Eller tänker jag fel nu? För att på den tiden var det ju bara då när de rödgröna och SD var överens som de hade kunnat rösta ner den dåvarande alliansregeringen. Så det var bara då det var intressant. Men i och med att SD så att säga, aldrig då behövde plocka bort några egna när någon annan var sjuk, så borde väl snarast den samlade oppositionen ha gynnat, eller tänker jag fel?
Det är ganska komplicerad matematik där. Jag har också tänkt den och inte riktigt
kommit
fram till
något. Det borde varit vanligare att någon från hela alliansen var sjuk än någon från de 20 SD-ledamöterna. Så att i de fallen, då hade så att säga oppositionen alltid 20, om de ville rösta ner igen, hade de alltid 20 säkra mandat som aldrig kunde kvittas bort, så att säga. Så på det sättet borde ju då, i den mån SD var för och ville utnyttja sin makt tillsammans med den rödgröna oppositionen, ha gynnats faktiskt, tänker jag. Men...
Ja, vi får ringa en vän.
Vi har ingen vän.
Men så här... I mina stunder så tror jag så tänker jag att Sverigedemokraterna lite grann har efterrationaliserat det här agerandet som de gör nu. För resultatet...
Ja, alltså det är ju rätt uppenbart. Det har
ja, men så resultatet efter... som det blir nu, det är att tills det nås en ny överenskommelse så måste alla riksdagsledamöter vara på plats i varje omröstning. Och så resultat, så hade den här omröstningen som Tidöpartierna förlorade, hade alla riksdagsledamöter varit på plats i riksdagen så hade man också förlorat den omröstningen. Alltså, så att kvittningen var ju ett sätt att kuppa bort, eller vad säger det här att man tog in två utkvittade ledamöter var ju ett sätt att runda vad utfallet skulle ha blivit egentligen.
Men jag tycker också det är lite så typiskt sverigedemokratiskt beteende att man har gjort fel, men så ska man då efterrationalisera och slänga in riks, och så har man så här halvdåliga paralleller att titta den gången, men det var ju inte riktigt...
Fast det är ju inte unikt Sverigedemokraterna.
Nej, det kanske inte
är. Men de är bäst i den genren, okay, måste man ju ändå säga.
Så jag tycker att de är god tvåa.
Jo, okej, okay, vi kanske är vana med dem, men det är ändå, det finns någonting där att, och ser det massa människor på sociala medier som skriver att paralleller som är helt enkelt inte riktigt rimliga, för liksom att vi gör X nu för att ni gjorde Z för 10 år sedan är inte, och även fast man gjorde 1000 Z så är det inte X, tänker jag. Men,
vår tidningspolitikreporter Tobbe Nilsson hade ju en ganska stark formulering av det här, att Sverigedemokraterna stoltserar med vad de har gjort som en terroristgrupp efter ett attentat.
Jo, men också förstår jag själv, för det har ju oftast varit till deras nytta förstås, men jag tror inte alltid det är det, och i det här fallet tror jag definitivt många tycker snarare det är det irriterande vana.
Ja, alltså senast de körde lite av den här strategin.
Exakt vad jag tänkte, trollpolitik.
Ja, precis, exakt. TV4, och då var det ju just Riks också, där de nu hyllas.
Och då slog det tillbaka så det sjöng om det i valresultatet.
Exakt, sen. Exakt. Jag tror inte att det här imponerar på Tidö-väljare, alltså de som vill se en Tidö-regering, ett Tidö-block, en handlingskraftig regering som får saker gjorda. Som, det är ju talande nog en anonym moderat som uttalat sig i Expressen och inte bara använt uttrycket clusterfuck om det här, utan också att det här blev en sverigedemokratisk lekstuga igen. Och äventyra just den här handlingskraften, trovärdigheten.
Jag har dragit den precis i mitt eget huvud. För jag tror det är en begränsat intresse för den här typen. Det är lite att köra, ni vet, Nydemokraten som körde iväg en bulldozer till riksdagen och skulle gräva bort den. Eller så här.
Ja, John Bovén. Ja, eller Håkan Juholt, alltså. Det här kittlar ju alla som har varit med i 15-20 år i partiet. De älskar ju det här. Nu hämnas vi. Nu vår drottning som slår till och hämnas oss alla som någon gång har blivit kritiserade på Aftonbladets ledarsida. Nu mullrar marken och nu leker vi krig, liksom. De går igång på detta, men jag tvivlar på att det är reaktionen utanför. Det såg vi under Juholts.
Det är många andra som går igång på att diskutera saken. En sista fråga när vi går vidare. Hur ska det här sluta då? Är det slut med kvittningen eller tror ni man kommer överens om något nytt, eller blir det först efter valet det blir så? Vad tror du, Peter?
Ja, alltså, eftersom jag inte riktigt har rätt ut den där frågan som du ställde dig, nämligen så här, ja, men om ett parti står utanför kvittningssystemet, vad händer då i omröstningen? Eller, jag har ju sett att det finns ju förslag om att återigen lyfta ut Sverigedemokraterna ur kvittningssystemet. Jag tycker egentligen att det låter ganska rimligt, sen tror jag inte att det kommer hända, därför att ja, men så de andra Tidöpartierna och Moderaterna kanske i synnerhet tycker jag har varit liksom väldigt överslätande och ursäktande för det här.
Eller ska man utöka systemet? För sig då att Jamal Ha är borta. Vad heter hans nya parti, sa du?
Enighetspartiet.
Då är ju 100% av deras ledamöter borta. Då måste 100% av övriga partier också vara borta. Så har man total kvittning i alla fall. Ja, Tove, hur tror du det kommer gå? Vad blir slutresultatet av detta turbulenta drama?
Nej, jag har ingen skarp gissning i detta. Det finns väl en risk för att man... å ena sidan kan man säga att förtroende, det är ju som man säger, det tar liksom år att bygga upp och en votering att rasera det. Men å andra sidan så har ju alla intresse av att kunna ha en slags... möjlighet att, ja, men vid sjukdom och sådär, att det inte ska få såna ödesdigra konsekvenser. Jag såg också att det var någon cancersjuk riksdagsledamot som hade liksom tvingats in till omröstning. Och
vilket också hade hänt tidigare. Sverigedemokraterna hade släpat någon i rullstol för 10 år sedan. Och sådär, så att,
ja, och alla partier har väl intresse av att det finns en så här human aspekt på arbetsförhållandena. Så att på något sätt behöver de komma överens.
Ja, nej, men, och jag tror faktiskt att slutresultatet blir att den överenskommelsen som gällde innan det här hände, den kommer tillbaka. Alltså jag tror, liksom, om Sverigedemokraterna följer sin tankegång i den mån de har någon hela vägen ut, så kommer de liksom inse att det här, att det liksom, de har inte särskilt mycket att vinna på det här. Utan jag tror det är lite som Trump. Man måste hitta något sätt för Sverigedemokraterna att backa ur det här utan att tappa ansiktet.
Sverigedemokraternas eget Hormuzsund. Vi får se hur det går med den saken. Så länge går vi vidare.
Det är ever given de sitter på tvär just nu.
Vad ska vi säga då? Ja, ska vi ta Tove? Prata lite Vasa. Ska vi inte göra det?
Ja, det tycker jag.
Vi kan väl prata lite om Vasamuseet som invigdes 1961 och så vidare. Nej, vi ska börja med... Nej, det har vi ju rättat ordentligt i text. Det behöver vi kanske inte göra. Men du har skrivit om Vasa. Varför det?
Jag har skrivit om Vasa. Jag var på besök där i början på förra veckan. Och det var för att jag fick höra om det arbete som man gör nu för att rädda Vasa. För hon håller på att sjunka till botten igen då.
Då är det faller samman helt enkelt.
Ja, eller? Precis. Implodera. Det är så här, skepp är ju liksom inte gjorda för att vara på land.
Nej.
Och 1200 ton sjunker. Det finns liksom tyngdlagen jobbar emot hennes överlevnad. Så att nu har man då Man har gjort flera saker sedan man bärgade henne. Dels som man fått byta ut. Man slog in en massa såna här, ja, det finns ett finare ord, men spikar då, om man säger så.
Ja, de rostade bort.
Ja, det var ju järn och de rostade och det skapade liksom järnskador på träet. Men de har man bytt ut nu, så nu är det rostfritt stål från Aleima, för det är Sandvik där. Och så. Mm. Men sen har man då ett antal stöttor som inte är så prydsamma, men som man satte runt skeppet. Och de håller man nu på att byta ut så att det ska bli en slags stålvaggor. 27 stycken stålvaggor som hon ska vila i och som dessutom har de här lite mer flexibla funktionerna, att man ska kunna också i framtiden justera när det behövs. Så att hon står lite snett också.
Mm. Okay.
Så att det här är ett jättestort jobb som behöver göras nu. Det går inte att vänta, och det här är en statlig myndighet som man har inte kunnat fondera pengar och spara för framtiden som man kan göra i en bostadsrättsförening. Utan de här pengarna, 200 miljoner, behövs få fram nu. Och då har man gått till kulturdepartementet som har skickat dem till Riksgälden. Och där får man ta ett lån på 60 år. Men jag tänker att 200 miljoner borde samtidigt kunna pytsa fram nu på olika sätt.
Men är det inte statens ansvar att ta hand om vårt kulturarv?
Jo, men det är så här, det kan man tycka. Och det är många, det finns en del som säger det också. Det här förväntar man få för mina skattepengar. Men det är ju, ja, kulturarvet är stort och vittomfattande, och det här är ju då kanske det här vad som är sett har ju också det är självfinansierat, alltså det går runt på sina biljettintäkter. Och det är klart att det skapar ju också en viss frihet. De gör jättemånga insatser både alltså för att tillgängliggöra just det här, den här delen av kulturarvet för många. De har särskilda inriktningar för barn med NPF, och de har särskilda inriktningar för elever på SFI. De gör väldigt mycket. Och här är det inte så att det går att bara få loss 200 miljoner.
Är det så på vad som säger, det var länge sedan jag var där, men ofta när man går till kyrkor och sånt där så kan man ju, finns det ju en bössa eller man kan swisha någonting för att ta hand om. Har de den funktionen där, vet du det?
Absolut, man kan swisha. Och man kan swisha på hemsidan. Och som jag skrev i den här artikeln här i söndags då, så berättar de också att ja, men barn swishar, och nu var det någon som hade donerat hela sin veckopeng på 25 kronor. Och mer är det ju inte än att om alla svenskar swishade 25 spänn, då skulle den där renoveringen...
Ja, då är vi hemma.
Då är vi hemma.
Ja. Vet du hur det har gått? Har man börjat någon liksom drive? Alltså det är en officiell insamling?
Ja, men det gör man. Ja. Det finns ett projekt som heter Stötta Vasa och som drivs av...
Stötta i dubbelmärkelse.
Verkligen, det är pun intended. Mm.
Ja, och om insamlingen lyckas så blir det ju verkligen samhällets stöttepelare.
Exakt. Nej, men, och de samlar in, och då är det ju dels så också att man kan köpa de här gamla järnspikarna som man drog ur, kan man köpa i butiken i en tjusig presentförpackning för 11 500 kronor. Då går pengarna till Stötta Vasa, och sen kan man också då donera en sån här, eller sponsra en sån här vagga. Då måste man hosta upp 1,7 miljoner, men det har skett.
Det har... Jag lär ju finnas en del företag som kan...
Ja, men absolut. Jag tycker det. Både företag och förmögna familjer och stiftelser borde kunna gå in.
Mm. Har du fått respons på texten?
Ja, det har jag.
Förutom felfinnare. Så.
Ja, det är ju verkligen så här, i ditt...
Vi har ju vakna läsare.
I det här momentet så fungerar det på ledarredaktion, kan man säga. Att motsvarigheten till den här, när man skrev fel i skolan för och fick skriva upp ett ord 100 gånger på svarta tavlan, så är det att om man skriver att det nuvarande kungaparet var med på invigningen 61 och begår flera fel i det, då får man svara på mejl.
För det var ju så att Vasavarvet, det första tillfälliga museet, öppnade 1961, invigdes 1962 i närvaro av den dåvarande kungen, Gustav VI Adolf och prins Bertil. Nuvarande Vasamuseet, det invigdes 1990. Då var Karl XVI Gustav och Silvia på besök. Och det här vet vi ju, Tore.
Nu vet vi det, verkligen. Det har vi skrivit det många gånger.
Men om jag jobbade på Timbro, då skulle jag tänka nu att borde man inte göra Vasaskeppet till ett aktiebolag, så att man istället för att liksom donera pengar köper sig en andel.
Mm. uppköpt av Hongkong investmentbolag ägt av kinesiska kommunistpartiet och sen så ja. Toppen.
Jag tänkte att Fredrik Kopp skulle cykla ut och bygga sina egna stöttor eller något sånt där.
En helt allvarlig fråga, Tove. Jag är tillbaka där. Är det helt, om vi ändå säger att vi betalar massor med skatt i Sverige för att vi ska ha en statlig finansiering och så finns den här möjligheten också. Skulle det kunna skapa incitament inför framtiden att man på kulturdepartementet tänker att det får väl de ordna med någon insamling. Det finns ju gott om filantroper. Alltså, finns det risk för en sån dubbel... Förstår du vad jag menar?
Ja, men det är alltid en dubbelhet. Och sen är det ju så att i Sverige så har vi sån... Vi har en ganska outvecklad kultur av filantropi. Men det är klart att ett besöksmål som Vasa är ju ett av de få som det kanske går att skapa ett sånt folkligt stöd för. Det är liksom vår gemensamma klenod. Så att det är ju alltid den rädslan som tas upp ifrån olika delar av kultursfären när man talar om det här med filantropi, att då kommer politikerna att dra sig tillbaka helt och hållet. Men jag tror ju att det går att hitta en bra balans. Och det är klart att nu är det ju så att staten kommer att se till att det där blir av så tillvida att man ger ett lån. Så man ser till att man får fram pengarna nu som man behöver. Men jag tycker ju att Göran Persson hade rätt i när han sa att den som är satt i skuld är inte fri. Och att det vore, med tanke på den kraftsamling som man gjorde på 60-talet, eller ja, inför bärgningen för att få till det. Och också med tanke på hur man har då kraftsamlat, så tycker jag att det vore skräp om inte vi kunde göra motsvarande nu.
Men lånefinansiering är väl egentligen inte jättekonstigt. Det görs ju väldigt många investeringar lånefinansiering.
Så är det. Absolut. Men det är som sagt, det är mer det här att det är inte större pengar än att vi ändå kan se till att fixa det här nu. Jag tycker också att det finns väldigt symboliskt i att vi tar hand om vårt kulturarv och inte bara förväntar oss att vi ska göra det ansiktslöst via skattsedeln.
Tack för det. Mattias, har du några kommentarer just kring Vasa eller kulturfinansiering generellt? Kulturarvsfinansiering?
Ja, men det är väl både en möjlighet och risk det här du tar upp. Det kan ju vara, ja, då behöver inte vi finansiera, men å andra sidan så är det ju engagemangsskapande. Du har ju på en annan sätt en del i det du aktivt tar del i. Och en del av poängen med ett kulturarv, en ganska stor del, är ju just att människor känner sig delaktiga i det. Nej, just Vasamuseet tycker jag har blivit fantastiskt. Jag minns ju när jag som liten åkte upp och fick se det gamla Vasa efter att ha läst den där barnboken som fanns
om skeppet Vasa.
Och det var en besvikelse. Det är väl svårt att inte bli besviken som 8-10-åring.
Du tror att Vasa skulle ha ett ansikte och le precis, ja, med boken, precis, och en massa precis. Guld där bak.
Ja.
Nej, så är det ju
inte. Ja, men det var ju inte riktigt så. Men nu är det ju väldigt snyggt, pampigt ordnat. Jag var där förra året, apropå ideella engagemang, på en av de här välgörenhetsmiddagarna för Ukraina, Repower, som låter människor komma hit och vila från, alltså sjukvårdare från fronten som verkligen lever i ett helvete, får liksom bli hela människor för några dagar.
Mm. En sista kommentar egentligen. När Vasa bärgades så var ju finansieringen, vad jag har förstått, en bukett. Staten var engagerad, men det var också starkt stöd från allmänheten och från näringslivet. Mm. Och det var ju verkligen en mobilisering som skapade väldigt mycket engagemang på sin tid. Och den där boken minns jag också med den leende Vasa som var sur när hon låg på botten.
Ja, och det är molnet som blåste till där.
Ja, Bertil Almqvist har sagt, författaren till Barna Hedehös, gjorde den här fantastiska boken. Ja, men som har blivit en del av det svenska 1900-talshistorien också i lika hög grad som Vasa ursprungligen var det. Så att det finns ju en historia här. Peter, fick du också åka till Stockholm och se på Vasa, och blev du också besviken?
Nej, jag var faktiskt på Vasamuseet för första gången för, ja, det är 2 år sedan kanske. Ja. Och jag måste säga att det var typ den bästa museiupplevelse jag har haft. Jag tycker att det var, alltså det är klart att så här, det är en stark produkt i botten med fartyget, men att själva utställningen, alltså många museiutställningar kan ju bli övermäktiga. Man orkar liksom, hur entusiastisk man än är, så kroknar man efter 2/3. Men det var liksom, det var kondenserat, elegant. Det var mycket bra, tyckte jag.
Jättefint museum är det. gå dit och läs gärna Toves text och skänk gärna en veckopeng eller två till att stötta Vasa. Ja, ska vi gå vidare?
Det gör vi.
Mattias, du har också skrivit i veckan. Du har skrivit om våra... Vad är det du skrivit om? Om tech bros?
Ja, precis. Nej, men jag blev lite glad av jag tänkte lite medlidsamt på både Fredrik Hjelm och Elisabeth Tand Ringqvist när de besökte den här kvartalintervjun. Väldigt innovativt grepp ska ju sägas. Och i det här fallet så blev det ju liksom den vanliga kulturkrigssnackisen om hans SD-kommentarer och sådär. Men vad de båda egentligen ville prata om var ju just tillväxtmöjligheter och techbranschen, vad den gör i Sverige och att vi ligger ganska bra till och borde kunna ligga ännu bättre till här.
Men så nämnde de invandring och det var den enda sekunden som folk plockade upp.
En del folk, men han är ju inte sämre entreprenören. Han har fortsatt att tjata om det här i sociala mediekanaler och faktiskt fått upp det på agendan. Så han gjorde en kul grej på 1 maj där han samlade Martin Lorentzon och nu glömmer jag namnet, spelutvecklaren.
Från Notch eller?
Nej, det är Pan... Ja. Ja, det här borde jag förstås.
Fredrik Wester.
Ja, precis. Ja. Jag har inte telefonen framför mig. De hade någon slags arbetslunch då med demonstranter i bakgrunden utanför fönstret. Det var ju väldigt snyggt illustrerat av arbetande kapital. Och så nämnde han liksom att ja, nej, men vi är tre personer från små städer som liksom har kunnat skapa stora förmögenheter. Och de är inte ett dugg, skäms inte ett dugg över det. Och varför ska de göra det utan tvärtom? Liksom, så här, de här resorna borde fler kunna göra och att de är möjliga i Sverige är fantastiskt. Det här plockade Kristdemokraterna och Ebba Busch upp, så de bjöd sina tech bros på mingel på ett hotelltak här i veckan tror jag. Och det är ju jättebra att tillväxtfrågor kommer på agendan, för där behöver alltså Tidö 1 har slarvat med det och Tidö 2 behöver ha en mycket tyngre agenda. De har ju haft den här stora produktivitetskommissionen som har suttit och tagit fram en massa förslag som man egentligen redan visste att man borde göra. Andra mandatperioden, om det blir en sån, så måste ju handla väldigt mycket om att genomföra sånt här. Och då tycker jag det är jättebra att Fredrik Hjelm, Voi, elcykelföretag, jag frestas ju att säga cykelhjälm, jag tycker han har gjort det väldigt bra för att få upp det här på agendan, och jag hoppas att de här frågorna på den här ledden blir valfrågor, för det illustrerar ju också de här människorna, rika entreprenörer, tas ju upp från vänsterhåll, men då bara som skatteobjekt och några som kanske borde regleras så att de inte blev så rika, men det skapar ju mer möjligheter än problem, tycker jag.
Hur uppfattar du det, Mattias, diskussionen om miljardärer, om ekonomisk ojämlikhet? Den har ju kommit mer och mer, den har ju alltid funnits från vänster. Jag uppfattar att den även har blivit bredare på senare år, att man ändå ser det här som problematiskt på något sätt, och att miljardärer är lite skumma och oftast tycker de konstiga saker politiskt också. Då får de, har de alldeles för stort inflytande. Och tittar man på techfolk i USA och sådär. Hur känner du att debatten ligger där?
Det är ju farligt när man får den här staten och kapitalet-alliansen. Alltså Elon Musk är ju mycket bättre på Tesla och SpaceX än i Trumps, än i Doge, kan vi lugnt säga. Staten och kapitalet ska inte gärna sitta i samma...
Så den amerikanska skepsisen förstår du? Eller mot hur det har blivit där?
Ja, alltså, det är klart... Men människors politiska agenda är ju inte alltid sund. Det gäller ju miljardärer lika mycket som andra. De kan få ett oproportionerligt inflytande om man köper sig det. Absolut, det tycker jag mer man ser i USA än i Sverige. Men jag tycker samtidigt, alltså, att ha en dialog med och ett utbyte och en förståelse för branschen och dess villkor och sånt där, det är ju snarare sånt som vi har varit bra på i Sverige och ska fortsätta vara bra på. Det är ju en balansgång.
Ja, det är ju Erlander Wallenberg axeln.
Ja, men också på senare år, alltså att just värdet av att det kan växa fram på nytt, att vi har en kapitalmarknad där nya det var ju länge, när jag blev politiskt aktiv på 90-talet var det ju fortfarande en sanning att det startas inga nya företag i Sverige.
Nej, så var det ju länge.
Ja, och sen då var det ju redan i rullning en kapitalmarknad som faktiskt gjorde det möjligt för nya företag att växa fram. Det har möjligen varit alldeles för lätt under den här ansvarslösa lågräntetiden och sånt där. Men liksom i grunden att företag utvecklas i Sverige och att människor blir rika på företagande, det vill vi ju se mer av, inte mindre.
Det kan man ju jämföra med. Göran Persson gjorde något väldigt känt uttalande kanske 2002 eller något sådär, när någon sa så här att det har inte startats några framgångsrika svenska företag efter 1960. Ja, det har ju inte USA heller, påstod han då, vilket alla förstod var fel då liksom. Mm. Men det var ju sant i Sverige, för att jag menar, IT-boomen, det var ju inga unicorns som dök upp då, utan det var ju ganska små företag som oftast gick i konkurs. Nu har ju de verkligen kommit, så det är ju en helt annan, det är en scenförändring där. Peter, du sitter tyst borta på Gotland. Vad har du att säga när vi pratar tech plus?
Jag tyckte att det var en ganska rolig kontrast mellan de här tech-killarnas då foto från sin arbetslunch på Rish med demonstrationerna utanför fönstret. Där fanns det ju ändå liksom en intressant politisk konfliktyta. Och så andra sidan den här glassbilden som Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson eller Moderaterna la ut, som liksom bara var så här plump
poänglös. Ja.
Fast jag gillar, alltså kapitalet igång och jobbar och politikerna bara äter glass och ställer inte till med oreda. Jag kan ändå gilla den bilden på något sätt. Men det,
ja, när du lägger fram det så är jag. Ja.
För den som äter glass kan ju inte höja skatter samtidigt, hoppas jag.
Men apropå den andra diskussionen om liksom den här, så jag har ju skrivit en del tidigare och har väl den uppfattningen. Så jag tycker ju att det finns en som problematisk klyfta mellan villkoren för arbete, liksom lönearbete och kapital.
Ja.
Alltså att kapitalet är ju väldigt liksom gynnat på olika sätt. Alltså det senaste, alltså så här, å ena sidan kan man göra liksom miljoner i vinst på en bostadsrätt eller villa, som nu Kristdemokraterna dessutom vill göra en liksom revinst som Kristdemokraterna vill göra helt skattefri.
Det tackar vi för från villaägarföreningen.
Vi vanliga knägare. Vi vet att så här, varje hundring i högre inkomst så försvinner det mesta. Liksom. Mm.
Ja, vad leder det till för politiska slutsatser då, Peter? Eller vill du bara lyfta frågan?
Vi behöver prata om det.
Nej, men vi har väl varit inne på det i podden tidigare, det här med att löneslaveriet är ju på ett sätt, medan folk, ja, men som du säger, folk kan ju känna
betydligt mer. Den första slutsatsen, det är ju att göra det som den här regeringen och tidigare borgerliga regeringar har gjort, alltså så här, göra det mer, alltså sänka skatterna på arbete. Men jag tycker totalt, alltså de sänkningar av kapitalskatterna som vi har gjort, alltså så här, förmögenhetsskatterna, alla skatter som har försökt, var och en har varit klok och rationell, men liksom totalen så tycker jag att kapitalinkomster är för gynnade jämfört med arbetsinkomster.
Ska jag påminna om att vi hade en podd igår faktiskt som handlade just om kapitalinkomster. Handlar mycket om skatten på, eller icke-skatten snarast, på ISK-sparande då. Men lyssna gärna på den också. Då var Johan Britt från Liberalerna här och Ida Gabrielsson från Vänsterpartiet. Gabrielsson och Wennblad kanske hade kunnat kroka arm där, vad vet jag.
Jag tycker det alltså, om vi ska jämföra Kristdemokraternas liksom, att slopa flyttskatten och Liberalernas förslag om att liksom, höja den skattefria nivån i ISK, så har ju Liberalerna, tänker ju ur mitt perspektiv, rätt. Det är liksom den som inte, alltså att 500 000 på sitt ISK är det liksom fler som kan uppnå än som sitter med en stor villa som de kan sälja med så mycket vinst.
Mm. Hörrni, en sak till apropå ekonomin. Det var ju så att i veckan så uppdaterade ju regeringen sin prognos för tillväxten här i landet, och det blev då en nedskrivning med 0,5% ungefär, tror man då. Tänkte, politiskt har det ju varit så att det har vi pratat om många gånger tidigare, att en återhämtning som har dröjt länge, som har påverkats av Trumps först tullsliden förra våren och sen kriget nu, och sen dröjer den allt längre. Vad tänker vi om det, Mattias?
Jag tycker att det blir lätt för stort fokus, och jag tycker ju hela den här, alltså från höstbudgeten och nästan egentligen från förra valrörelsen, den här besattheten vid att kompensera hushåll för allt som händer i världen, och så fort någonting blir dyrare. Det är ju dels det är tveksamt av två skäl. Dels för att det blir skadligt på många sätt att in och kompensera, att just när vi får brist på bränsle och annat, göra konsumtion av det billigare är ju lite grann kontraproduktivt. Och sen för det andra så tappar man ju fokus på det viktiga, nämligen långsiktig tillväxtmöjlighet och en strategisk rebalansering av hur tar ut skatter som Peter pratar om här. Att liksom, ska man ha råd att systematiskt och ordentligt minska skattebördan för de som jobbar, då behöver liksom både dels gärna intäkt, liksom utgifter minska, men också intäkter rebalanseras.
Mm. Okej, tack för det. Då tänker jag att vi ska gå vidare.
Jag tror ju ändå att regeringen skriver ner prognosen, men jag är inte nationalekonom, men jag tror att de kommer få skriva ner den ännu mer. Så jag tror att både politiken och marknaden underskattar liksom konsekvensen av framförallt kriget i Iran, alltså konflikten kring Hormuzsundet, alltså när energipriserna slår igenom i ekonomin. Alltså jag vet inte riktigt vad som är anledningen, men jag blir förvånad varje gång jag kommer till en bensinstation. Alltså det är dyrt, men jag tycker att givet hur det ser ut så borde priserna vara betydligt högre.
Vi ska gå vidare, och då ska vi konstatera att det som vanligt har poddats i veckan. Som vanligt med känselspröt och antenner maximalt utfällda i den politiska etern. Vi började i måndags, då var Fredrik Segerfeldt här och talade, skällde på sossar i vanlig ordning. Han berättade då om hur Sverige blev rikt. Det är ju en läxa vi har gjort många gånger i podden, men det förtjänar ju att upprepas det här, att Sverige blev ett rikt land långt, långt innan de rekordår som sedan var på 50- och 60-talet under socialdemokratisk ledning, utan det var andra drivkrafter och andra institutioner som en gång gjorde Sverige rikt. Sen så började det ju hacka, och då var det i många fall just arbetarrörelsen som petade in de pinnarna i ekrarna. Alltid roligt att ha Fredrik på besök. I tisdags var det jättebra tryck. Då var justitieminister Gunnar Strömmer här och debatterade med en företrädare för U2-upproret, det vill säga de här juristerna som skrivit på DN Debatt om vad de uppfattar som en nedmontering av rättsstaten.
Deras representant, lyssningsfest var det.
Ja, Patrik Bremdahl, docent i konstitutionell rätt, var här. Tungt ämne, tunga deltagare, tung debatt. Du gillar det, Peter?
Ja, men alltså det var politisk diskussion när det är som bäst.
Ja, bra modererat också, måste jag säga.
Det är också, men sakligt, hårt. Och sen så tyckte jag då personligen att Gunnar Strömmer var ju rasande skicklig på att montera ner sin debattmotståndare. Inte framförallt vad säger, det här uppropets bombastiska tonläge. Till slut var det liksom inte så mycket luft kvar, den där pruttgudden.
Lite för skicklig tyckte jag, för han lyckades ju undvika frågan vad han tycker om den här med permanenta uppehållstillstånd, den här retroaktiva lagstiftningen för det. Han gjorde en stor poäng att den inte är införd än, men regeringen har ju berett och varit beredd att lägga fram det. Sverigedemokraterna kräver det, så det är en i högsta grad aktuell fråga. Så jag hade verkligen velat veta, ja, men om ni hade genomfört det här, hade du gjort en annan värdering? Hur ser du på den här frågan? För där,
men låg inte svaret i hans svar? Alltså,
nej, han gjorde tvärtom en stor grej av att vi har inte alls monterat ner rättsstaten än, för vi har inte genomfört det här.
Oj. Det låter som ni skulle ha varit med och skött den här podden, så hade det blivit bättre. Nej, anledningen till att jag inte ställde alla frågor...
Det är ett idiotiskt förslag som man borde skrota, helt enkelt.
Jag tyckte att i Gunnars svar, alltså hans hänvisning till att det var inte var genomfört, det var ju ett sätt för honom att säga att han inte vill genomföra det. Sen kanske de kommer tvingas göra det ändå, men...
Vem ska tvinga honom?
Lyssna på den och dra era egna slutsatser av det samtalet, Patrik Bremdahl och Gunnar Strömmer sagt. I onsdags var det lite lugnare. Då pratade jag och Elisabeth Falk från Göteborgs universitet Media, den senaste från Mediebarometern. Den här undersökningen, om man tittar på hur vi konsumerar medier här i landet. En stor grej då var ju att YouTube har gått om tablå-tv i tittandet. Ett järtecken om något. Hur mycket annat godis att hålla reda på. Sådana här siffror ska man egentligen ha i bak... huvudet med sig hela tiden om man ska söka jobb i mediebranschen och lösa lite case, men också om man ska vara en aktiv medborgare ska man veta vad folk egentligen konsumerar för medier. Igår pratade vi skatter, som sagt, Johan Britz och Ida Gabrielsson. Väldigt trevlig debatt, måste jag säga. Den var saklig, den hettade inte till, men de politiska och ideologiska skillnaderna framkom tydligt. Vilken blandning, där saknades varken hägg, syren eller gullregn. Fantastiskt, va?
Får jag göra en kort liten spaning här? Alltså, så att den var liksom väldigt saklig. Ja, men jag tycker att jag liksom ser ett mönster i att nu när någonstans den här frågan om hur partiet ska förhålla sig till Sverigedemokraterna har försvunnit ut i med liksom Liberalernas omsvängning. Jag tänkte på det liksom partiledardebatten i SVT i söndags, liksom debatten med Strömmer, du berättade nu om podden igår.
Alltså att helt, tillväxtfrågorna.
Den sakliga och tydligt, alltså höger-vänster-dimensionens comeback. Alltså ganska klassisk politisk konflikt. Liksom.
Vi lyssnar på den spaningen, vi behåller den i huvudet och sen kommer vi då syna den varje fredagspodd fram till valet.
Spela upp den med jämna mellanrum.
Ja, men jag säger inte att det är fel, men det är en spaning, helt klart.
Det kanske fortfarande är min naivitet och orutin med kulturkriget.
Ja, men vårt jobb är ju inte bara att göra prognoser utan också att visa på möjligheter, och det är ju vad du gör lite grann här.
Mm. Och ert jobb, det är ju också att ställa upp i mina favoritmoment, och nu ska vi faktiskt ta ett av mina favoritmoment, eller det är väl egentligen mitt verkliga favoritmoment. Det är det vi kallar svar direkt. Ett moment med stort hjärta, skulle jag säga, med mycket, mycket gott humör, men också med en allvarlig saltstod i centrum som inte lämnar någon oberörd. Vi ska nog testa ledarskribenterna i deras yttersta essens, pröva dem i själva orsaken till att de ens har en professionell existens, skulle jag säga. Jag kommer nu presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot, och snabbare än ta någonting om Miljöpartiet hatar invandrare eller så här. Ska det gå? För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
En socialdemokratisk regering hade räddat Northvolt från konkurs. Ja, det spekulerar bolagets tidigare vd Peter Karlsson i en intervju i SVT. Så här säger han. Min känsla var att det här blev en grej inom tidigare regeringen, att staten inte ska supporta den här typen av industri. Och jag tror kanske att en socialdemokratisk regering hade med ett mer kanske annat perspektiv på industripolitik hade varit villig att göra det. Jag ändrar frågan så här. Borde regeringen ha stöttat Northvolt mer? Ja, nej, eller svar direkt.
Nej.
Nej. Mm.
Ska... Det här skriver Peter utomordentligt om på måndag teaser.
Ja. Såg ni intervjun eller ni hört talas om att, vad han spekulerade om här?
Ja, han är nästan lika bra som SD på att skylla på andra.
Ja, okej. Okay. Vem vill plädera för detta, Peter?
Jag är i och för sig snabbläst Peter Karlssons bok, så jag ska säga att han också är självkritisk.
Mm. Men varför var det rätt att regeringen inte skickade en hjälpande hand till detta sjunkande Vasaskepp?
Man kan se det på ett par olika sätt. Alltså, dels kan man ju tänka sig principiellt ska, ja, men hela den frågan, ska staten stötta företag, bla bla bla. Jag tycker att det, alltså, allra starkaste argumentet, och som blir väldigt tydligt när man läser liksom konkursförvaltarberättelser och allt så där, det här var ju ett dead on arrival-projekt. Alltså, inga pengar i världen hade kunnat rädda Northvolt. Alltså, det var så långt ifrån att fungera. Produktionen fungerade inte, och en fallande marknad. Alltså, det fanns inte.
Mm. Tunga argument där. Vi går vidare. Moderaterna, de vill ge familjer möjlighet till 3 gratis IVF-försök även när det gäller att skaffa syskon, vilket man då inte får tillgång för till idag. Där berättade Ulf Kristersson, statsminister, i podden Ring statsministern. Jag tror att det kommer kunna spela en riktigt stor roll i ganska många människors liv, säger han. Vad säger vi? Gratis eller gratis subventionerade IVF-försök för syskonförsök? Är vi för eller emot? Eller svar direkt?
Jag är nog för.
För?
Ja, jag tror, jag är också försiktigt för det. Mm.
Jag vet inte.
Mm. Dock ska det sägas att den här modellen man nu infört redan när man byggt ut de här försöken, vi har ju ett antal privata IVF-kliniker, det är dit man går om man behöver hjälp med assisterad befruktning. Deras ersättning från det offentliga är så låg att risken är att den här typen av förslag slår ihjäl den praktiska möjligheten att få dem.
Hur då?
Genom att ersättningen är så låg. Aha. Att den inte riktigt går att leva på. Och då blir ju, för de som är kvar blir det ju ännu dyrare som inte kommer in i systemet.
Peter?
Varför jag var försiktig för?
Ja.
Ja, men jag tror att min bild är att det här är något som är ett liksom... Ja, men det blir så digitalt här. Alltså att människor, antingen har man liksom råd att göra ett försök till, eller så kommer man till en gräns att nu går det inte längre. Jag tror att det är liksom, det är ganska många föräldrar som brottas med den här frågan. Så att jag tycker nog att det är rimligt.
Mm.
Jag vet inte om det var så bra argument. Men
det var starkare mot kring Northvolt, skulle jag säga. Men,
precis. Men jag bara tipsa efterhand där. Mattias skrev ju för någon eller 2 veckor sedan en text om IVF och vad vi har lärt oss så här långt, som jag verkligen varmt rekommenderar, och som väldigt tydligt understryker det faktum att de farhågor som fanns kring IVF när det en gång, liksom, när möjligheten öppnade sig, inte alls har besannats, utan tvärtom har det blivit någonting som har blivit, ja, för många har blivit väldigt bra. Så att den texten rekommenderar jag.
Ja, den var verkligen ögonöppnande, just där liksom alliansen mellan vänsterpartister och kristdemokrater.
Mm. 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 Det här jag glömt bort. Vad var det för farhågor då? Var det att man skulle ta fram perfekta barn? Eller vad det var?
Ja, precis. Det var det. Och,
kvinnor skulle bli maskiner.
Ja, kvinnor blir maskiner, avelsdjur. Och liksom att, eftersom vi är ovana vid tanken på att barn kommer till på det här sättet, så ska det inte få gå till så, helt enkelt. Och väldigt det humaniserande om någonting som vi nu vet genom hundratusentals exempel är fungerande sätt att få små barn välkomnas till världen.
Mm. Att konservativa till höger och vänster är överens sker ju annars ganska ofta.
Och det var på den tiden vi trodde att man bara kunde träffas på jobbet eller på krogen.
Mm. Och se hur det gick.
Ja.
Hörrni, vi tar en till och då ska vi faktiskt vara kvar på samma tema. Det gäller föräldraskap. Sänk skatten rejält för föräldrar, föreslår Carl Eos från tankesmedjan Oikos i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han vill se en skattereduktion på 1 300 kronor per barn och månad för svenska vårdnadshavare. Den gör det mer lönsamt att arbeta samtidigt som den sänker den faktiska kostnaden för att ha barn. Den stärker barnfamiljer utan att försvaga drivkrafterna i ekonomin, skriver han. Så tycker han, vad tycker vi? Barnavdrag på 1300 kronor. Vi är för emot, jag svarar direkt.
Mot.
Jag är försiktigt för. Det har blivit väldigt
mycket. Vänta, Peter bara.
Ja, alltså jag säger för om man då... Men då får man ju skrota barnbidraget.
Ja, vad säger du?
Ja, alltså vi har ju en modell för det här som är barnbidrag. Man kan ta den också. Grejen är att det har av olika skäl blivit väldigt mycket dyrare att få barn. Jag tror nästan att Gary Becker ler i sin himmel som räknade på ekonomiska konsekvenser av familjeliv och sånt där. Det betyder ju inte att han trodde att det var det enda som räknades. Men det har blivit dyrare och barnen har blivit färre, så det är möjligt att det kan vara rimligt. Mm.
Barn är ju dyrt. Ni vet, i den gamla Simpsons-introt så körs ju Maggie av misstag igenom kassamaskinen, och då dyker det upp då $800, och det är ju då vad på den tiden var det kostade per månad att uppfostra ett barn. Det har väl ökat sedan dess, misstänker jag. Jaha, tack för det. Bra besked från alla där. Ni skötte ju riktigt. Det var en liten plump där, Tove. Du visste inte riktigt där med IVF, men bra. Ska vi gå vidare?
Så vi var för sänkt skatt och större utgifter.
Perfekt.
Det märks att det är valår när till och med SvD.
Nu har det blivit dags för mitt verkliga favoritmoment. Och det här är ju verkligen favoritmomentet. Det är det som vi kallar, är du smart eller en ledarskribent? Inga producenter är inblandade idag. Ett sällsynt moment. Det finns poddlyssnare som lyssnar ett helt liv utan att någonsin stöta på det. Så ni som hör det här, ni har verkligen tur. Vad vi ska göra nu är att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma i Hökarängen kan också vara med. Och går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Peter och Tove, då är ni just smartare än en ledarskribent. Och då ska ni verkligen unna er en klämdag nästa vecka. Senast tog ju Jesper hem det så det sjöng om det, lämnade den ordinarie relationen långt bakom sig. Jag fick dra honom tillbaka obesegrad, för det blev pinsamt. Men nu är Tove och Peter tillbaka, utvilade. Så verkligen vad som helst kan hända, känner jag. Känner inte ni så också?
Jo, men vann Jesper på riktigt eller redigerade han in de rätta svaren?
Han vann på riktigt.
Jag var med och såg att han vann. Och mest förvånad var nog han själv, tror jag faktiskt. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill jag chansen när jag läser färdig frågan så får jag det. Men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng om man har fel. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får sjunga öppningsnumret på redaktionens Eurovisionfest nästa helg. Är ni med?
Ja.
Vi har pratat kvittning och politiska vildar. Så vi ska börja med några frågor om detta. Det har jag frågat om många gånger tidigare, men jag har hittat lite fler vildar att prata om. Så nu söker jag en politisk vilde som blir hon som blev invald för dåvarande Folkpartiet 1998, men lämnade partiet 2001 under uppmärksammade former och satt alltså sitt sista år i riksdagen som vilde. Vad heter hon?
Mattias.
Mycket uppmärksammade. Ja.
Är det här Maria Karlshamre?
Nej, det var fel.
Peter? Varför får jag för mig? Det är någon från Göteborg som heter Eva.
Nej.
Inte Eva Flyborg.
Nej. Nu vet jag vem det är.
Tove, vill du chansa? Nej. Här du kan peta med Mattias få stilpoäng då.
Ja, jag kommer inte på. Hon i Skåne som jobbade mot brott.
Ja, mycket märklig historia. Ja. Siv Persson hette hon. Persson. Som var då i någon stor affär som hade med brottssyndikat att göra och sådär. Och som då helt enkelt skickades ut ur partiet. Siv Persson. Den här då. Hon valdes in för Centerpartiet 2006 men blev vilde strax före valet 2010. Och då var
Peter.
Det... Peter.
Solveig Ternström.
Ja, exakt. Sara Skyttedal lämnade Kristdemokraterna i februari 2024 och blev då vilde i Europaparlamentet. Detta efter att hon har petats från partiets lista inför det årets EP-val. Vad var orsaken enligt Kristdemokraterna själv till att hon petades från listan? Varför petade man henne?
Mattias, var det att hon hade haft kontakt med Sverigedemokraterna?
Ja, helt rätt. Hon hade, nu ska jag citera så det blir rätt. Bakgrunden är att det kom till vår kännedom och att hon har sökt möjlighet till uppdrag hos ett annat parti. Mm. Helt enkelt. Och det sågs då som illojalt, sa det. Eller ja, det var ju ganska illojalt faktiskt. Mm. Ett poäng till Mattias. Snyggt. Mer vildar. Johan Wilde är en av svenska seriehistoriens mest uppskattade skapelser. Handlar om den svenska pojken Johan som på 1600-talet går till sjöss och hamnar i Afrika. Vad heter den svenska kolonin i Västafrika som spelar en viktig roll i den här serien? Som också har då existerat i verkligheten.
Peter?
Ja, så den svenska den heter väl Saint Bartholomé?
Nej, du tänker på en helt annan koloni. Det var ju Afrika.
Ja, det var så det var.
Du har suttit om 100 år, mer än 100 år fel.
Ja, det var nog det närmaste ändå.
Nej, ingen ska detta. Den hette då Cabo Corso, men den har också fått rätt för svenska guldkusten.
Just det.
Saint Bartholomé var ju den som Gustav III fixade på 1700-talet, som vi hade kvar sedan en bra bit in. Vi fortsätter. Mer vilt. Då blir det vilda västern. Några frågor om denna vilda tid. Det var ju en historisk period som mytologiserades redan samtidigt som den ägde rum. En av de första att slå mynt av den var en legendarisk amerikansk showbizman. There is a sucker born every minute, brukar man då tillskriva honom, även om han faktiskt aldrig sa så. Vad heter denna man, också känd som den som med dunder och brak lanserade Jenny Lind i USA? There is a sucker born every minute. Det är alltså en dumbom, ja, ni förstår själva. Har ni hört talas om denna stora showbizman? Gjorde sig pengar med att ställa ut sjöjungfrur och sådana här saker. Så att han var delvis en bluffmakare också.
Nej, det ligger utanför min kompetensområde.
P.T. Barnum heter han. Känd.
Det har förekommit i Lucky Luke, va?
Det har han säkert. Allra mest för att mytologisera Vilda Västern har nog denna man gjort, som 1872 drog igång sin stora Wilda Western Show, där bland annat Sitting Bull medverkade. Den här turnerade flera gånger i Europa. Vem var denna stora Wilda Western Show-man? Klassisk västernfigur.
Mattias? Buffalo Bill.
Ja, men självklart. Buffalo Bill.
Jag tänkte skojsäga Buffalo Bengt, men jag tänkte han måste ju ha en förlaga.
Ja. William F. Cody hette han. Han var en riktig frontier man, men han skrev då kontrakt med Sitting Bull som fick åka runt i Europa och spela indianer och cowboys, helt enkelt. En fråga till om Vilda Västern. TV-serien How the West Was Won blev en nästan osannolik framgång i Sverige när den sändes 1978. Den har repriserats många gånger. Vad är den svenska titeln, Mattias?
Familjen McKayen.
Mm. Minns du hela familjen samlades i soffan och tittade? Vi lämnar vildarna, Johan och Buffalo Bill och andra, och konstaterar att Mattias leder på 3 poäng, Peter skugga på 1 och Tove har inga poäng än så länge. Vi har pratat Vasa. Vasa gick ju inför en förfärad Stockholmspublik till botten den 10 augusti 1628. Vem var kung i Sverige då?
Peter? Gustav den andra Adolf.
Det är klart han var. Dock inte kung på Gotland, för Gotland var inte svensk ändå. Eller Blekinge. Så jag förstår att du inte kunde det på det. Anders Fransén är ju den som brukar ges den största äran för att Vasa återupptäcktes, även om vraket aldrig var helt bortglömt. En annan känd person i sammanhanget var den dykare som var först nere och letade efter Vasa. Vad hette han? Jag serverar ju Tove här.
Alltså. Ja, och grejen, jag har ju skrivit det, sen fick jag ju stryka det av utrymmesskäl.
Ja, strökte du minnet samtidigt?
Ja, jag måste ha gjort det. Fasen också.
Väldigt legendarisk figur. Någon som känner detta? Till detta, Peter?
Nej, alltså, inte till namnet. Jag känner ju till
historien. Ni har
ju
alla läst mitt utkast där här stod.
Carl Hamilton.
Nej, han heter Per Edvin Fälting faktiskt. Per Edvin Fälting var under andra världskriget verksam i någonting som kallades Operation Palmen. En hemlig militär verksamhet förlagd till Horsfjärden i Stockholms södra skärgård. Vad handlade Operation Palmen om för någonting? Vad var det man gjorde där för hemlig verksamhet där Per Edvin Fälting medverkade?
Jag gissar då.
Ja, Peter?
Man förberedde ockupation av Åland.
Nej, var det inte. Det var
Mattias. Var det ubåtsjakt när man ser åt
sig? Ja, men du måste vara mer specifik än så.
Då mer specifik. Var det kunna lyssna på ubåten?
Nej, det var fel.
Ja, fan.
Tove?
Möta
möta ubåten.
mitt djur.
Ni är inte nära. Det här är väldigt roligt. Man då dresserade sälar som skulle då åka ner och upptäcka ubåtar helt enkelt.
Och istället så lärde man dem låta som ubåtar.
Det var inte lyckat. Det här kan ju påminna om då att exempelvis Karl XII försökte ju dressera älgar för att ha sitt kavalleri. Det gick inte heller särskilt bra. Så att vi har inte riktigt tur med det där. En sista fråga om Vasa. Vad är en vase för någonting? Alltså det som har gett namn åt Vasa. En vase.
Tove? Är inte det en sån här kärve?
Ja, det kan man säga. Det är väl omdiskuterat exakt vad det är, men det är en knippe av någonting. Om det är en sädeskärve eller vad det är, men det är en knippe helt enkelt. En poäng på det där. Vasa låg då på botten av Strömmen. Strömmen är den västra delen av den fjärd som utgör Stockholms inlopp. Vad heter den fjärden?
Det här är inte snällt, Andreas.
Men vadå? Du åker väl där till Gotland varje år? Det är ju inga stockholmare här, Peter, så det behöver inte vara...
Ja, det behöver bara chansa, Mattias. Mattias? Var det Gåsefjärden?
Nej, Gåsefjärden ligger i dina hemtrakter. Det var där ubåten åkte dit.
Det var därifrån jag tänkte.
Men alltså...
Vad heter fjärden som utgör Stockholms inlopp? Nej, det kanske är svårt, men det är också, ni kommer ha känt igen det när jag säger det. Det är så enkelt som Saltsjön, heter den. Hörrni, vi ska avsluta med några frågor om dagens datum. 7 maj. Idag fyller Christer Ulfbåge 84 år.
Grattis.
Ja, verkligen grattis. Tack för alla minnen, Christer. Vad heter det tv-program han ledde i SVT under OS i Sydney år 2000? Det var ett väldigt speciellt program då, för att då skulle man då locka icke-sportintresserade till att titta på sport.
Mattias? Ostbågen.
Nej, det borde ha hetat så. Nej, det heter Hello Sydney. I det här programmet hade Ostbåge två sidekicks som enligt uppgift, som jag dock inte har bekräftat själv, men tidningsuppgifter finns. De här två sidekicken ska ha kommenterats av en Expressen-krönikör med: ge mig ett double trap-gevär och två kulor så är problemet ur vägen. Vilka var dessa två sidekicks som Ulfbåge hade i det här programmet? Jag tror det var deras första tv-insats. Som då är
Peter. Var det Filip och Fredrik?
Filip Hammar och Fredrik Wikingsson.
Ja, jag tänkte precis gissa det.
Ja. Hörrni, den 7 maj har vi varit uppe tidigare med anledning av fredsjubilet i Stockholm. Detta datum undertecknades ju den första kapitulationen till de västallierade 1945. Vem var det som signerade den från tysk sida? En general och stabschef för Oberkommando der Wehrmacht som senare avrättades i Nürnberg. Vad hette han som skrev under till de västallierade?
Mattias.
Han också. Ja, Mattias.
Var det Ribbentrop?
Nej, han var utrikesminister, så han var inte militär, han var civilist. Men han avrättades också, det var sant. Han var nog
Peter. Var det Keitel?
Nej, han var ju... jag förstår hur du tänker. Det var den andra militären som faktiskt deltog. Men det här var inte han. Det här var en stabschef som gjorde det. Inte William Keitel. Det är kanske svårt. Han heter Alfred Jodl.
Just
det. Då var det inte bättre att Peter och Mattias slutar på samma poäng. Så vi måste ha till en utslagsfråga. Tove utgår ur leken. Mm. Och då säger jag så här. 2026 kan bli ett riktigt rubinrött år. Det var nämligen så att 1966 gifte sig extremt många par och man gifte sig ungt. Så därför tror SCB att antalet som firar rubinbröllop kan bli det största någonsin i år. Det vill säga att kunna fira en 60-årig bröllopsdag. Det var nämligen just så att den kohorten som har rekordet när det gäller guldbröllop, då satt 2016 förstås, var den största någonsin. Hur många par var det som firade guldbröllop för 10 år sedan och alltså hade varit gifta i 50 år då? Närmast vinner. Hur många par gift sig 1966 och kunde fira guldbröllop 2016?
12 000.
12 000 gissar Mattias. Vad säger...
25 000.
Ja, du är väldigt nära, Peter. Det var 22 450. Och jag hoppas förstås att de allra flesta av dem också firar rubinbröllop i år. Stort grattis till er. Och stort grattis till Peter. Du tog hem det på rubinen.
Tack!
Ja, och på sekunden före på Filip och Fredrik.
Men du, jag hade inte bitter. Hade du ett minne av Filip och Fredrik? Att...
Nej, men jag hade det. Jag tänkte, jag var så nära att gissa det och kärve, men ja. Det kärvade ihop sig.
Men jag minns ju att det var väldigt roligt, för det var väldigt dålig så här persondynamik mellan då Ostbåge och Filip och Fredrik. Det var liksom olika system möttes, så att säga.
Det som hejdade mig var att kunde man fortfarande 2000 köra tre män så... Mm.
Ja, jag tror inte de var riktigt... De var nog mer så att de satt vid sidan och skulle liksom vara, kommentera lite roligt. Mm. Ulf Båge förstod väl inte alls dem och de var... Det var en väldigt typisk SVT-produktion på det taget.
Varje gång jag tänker på Christer Ulf Båge så tänker jag på den här romanen Startpistolen av
Och det vet
Claes
jag ju
Holmström.
Varför. Nu är det så att han har ju ingen dotter i verkligheten, vad jag förstått, men Nej. Det är ju hans dotter som förekommer där. Den boken är ju faktiskt väldigt bra. Claes Holmström, numera tyvärr försvunnen författare, men ja, vi kan ju berätta vad den första romanen heter också, Peter.
Ja, det minns jag faktiskt inte. Men plotten i den här boken är alltså att han kidnappar Christer Ulf Båges dotter.
Han gör ju faktiskt inte det. Han överväger
Nej, det gör
att det.
Men han planerar.
Att, ja, för att hämnas på att... Han är ju då känd triatlet, huvudpersonen. Och då har man då i Sportnytt gjort reportage om honom. Och så har man spelat upp honom när han springer i slow motion samtidigt som man har psykedelisk musik på. Vilket han tycker är så osmakligt. Så att därför ska han hämnas på Christer Ulf Båge av detta själv.
Fantastiskt. Vad heter den första romanen?
Den heter väl Tredje klotet från solen, va?
Ja, det kanske är.
Måste jag bara dubbelkolla det. Den tredje heter i alla fall Grand Slam. Inte lika bra. Tredje stenen från solen heter den. Tredje klotet från solen är något annat. Tredje stenen från solen som handlade om Jimmy Hjort, slacker i 90-talets Stockholm. Fantastiskt. Har du läst dem?
Nej, jag har inte.
Nej, det är kanske mer pappaböcker det här. Alltså. Men alla tre böcker är fantastiskt bra. Claes Holmström har inte varit verksam på många år. SVT skulle ju faktiskt intervjua honom för bara några år sedan. Men det sprack på slutet där. Har du kvar dina exemplar av de böckerna förresten, Peter?
Jag har bara Startpistolen.
Ah, okej, okay. Oj, vad mycket vi pratar om Claes Holmström nu. Mattias, har du läst?
Nej, tyvärr. Det har gått mycket.
Robert Englund då, huvudpersonen, han är också medlem i Ny Demokrati. Så det är väldigt mycket. Han träffar bland annat John Bouvin, medverkar i boken.
Alltså, Robert Englund är ju...
Ja, det är det. Precis.
Det är därför han...
Ja, det är därför han heter det förstås. Ja. Han är före detta också elevrådsförande vid Östra Real, tidigare fotomodell och försörjer sig på vit slavhandel och bor på husmål på Djurgården. Och alltså aktiv då i Ny Demokrati.
Men han är snäll ödla i V.
Ja. Men boken är precis... Vill man läsa en satir om 90-talets Sverige så rekommenderar jag den varmt. Tove, det här var allt jag hade att bjuda på.
Mm.
Är vi nöjda med det?
Vi är mycket nöjda.
Mm. Peter, stort grattis.
Tack.
Stort tack för att du medverkade idag.
Det var väldigt trevligt att vara här.
Stort tack Tove Livendal för att du medverkade idag.
Tack ska du ha Andreas.
Stort tack Mattias Svensson för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack till er som har lyssnat förstås också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också nya idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Erenius. Jag heter Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.